Vi lever, kan man säga, på kanten mellan kosmisk glesbygd och kosmisk tätort. Det är ett ganska fint läge faktiskt. Inte mitt i trängseln, inte heller helt ute på vischan, utan något kvarter avsides från den glittrande boulevarden som löper mellan de två.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Zirconzicchi.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantissimo.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Jag har alltid fascinerats av vidder. Det öppna havet. Slätter som tycks fortsätta in i det oändliga. Ensamheten som man upplever uppe på det lappländska fjället. En stjärnklar natt i den vindstilla skärgården. Och rymden. Kanske det beror på att jag är lite introvert, att jag inte känner någon torgskräck när jag tänker på universums ofattbara, omätbara avstånd. Hur små vi är mot alltings kolossala bakgrund. Jag finner rent av någon sorts tröst i det. Om inte annat så får det alla dumheter på nyheterna att verka lite mer oviktiga. Om du är av samma åsikt som jag om det här så kommer du att älska det här avsnittet. För nu ska vi verkligen nörda ner oss i kosmologi så att propparna går i hjärnans elcentral. Välkommen till Kvanthopp som den här gången dyker huvudstupa ner i de kosmiska tomrummen mellan galaxernas glittrande stråk. Mitt namn är Markus Rosenlund. Om man ser upp mot kärnhimlen är det lätt att få intrycket att universum är fullt. Fullt av ljus, fullt av kärnor. Fullt av världar. Men det är i viss mån en optisk villfarelse. Det mesta av universum är inte kärnor. Det mesta är inte ens galaxer. I stor skala består kosmos framförallt av tomrum. Vi tänker gärna att om man bara zoomar ut tillräckligt långt så borde universum vara ungefär jämnt utsmetat. Men så är det inte. Universum har enorma kontraster. Mot kärnglittret avtecknar sig gigantiska, obegripligt stora bubblor av evig natt. Som sträcker sig hundratals miljoner ljusår. De ensammaste platserna som existerar. Tomrummen är inte bara frånvaron av saker utan konstiga världar av mörker som växer, driver, kolliderar och smälter samman med varandra. Inuti dem sträcks själva rymden våldsamt och vissa säger till och med att tiden flyter annorlunda i tomrummen jämfört med här i kärnornas skärgård. I ett nötskal, de kosmiska tomrummen är konstiga och lite skrämmande. Men de formar hela universum och kan i slutändan avgöra dess öde. Idag känner vi till över 8000 tomrum och supertomrum. Och vi upptäcker hela tiden fler. Oavsett hur stor en galaxklunga eller superklunga blir, verkar det alltid finnas ett ännu större tomrum i närheten. Men låt oss ta det hela från början. Det är lätt att tala om de kosmiska tomrummen som om de alltid hade funnits i människans världsbild. Men i själva verket är det en ganska ung upptäckt. Först i slutet av 1970-talet när astronomerna började rita galaxernas lägen i tre dimensioner blev det tydligt att universum inte är jämnt bestrött av galaxer utan uppbyggt som ett nät av väggar, stråk och enorma håligheter. Galaxerna, som vår egen vintergata med sina hundratals miljarder kärnor, ligger med andra ord samlade längs trådar, väggar och knutpunkter som glittrande gator av kristallkronor upphängda i en väldig svart sal. Eller som glimmande dragdroppar på ett osynligt spindelnät. Du kan också tänka på universum som ett skum av mörker och materia. Som sprickmönstret i uttorkad lera eller hinnorna mellan jättelika bubblor. Materien samlas längs kanterna. Det mesta däremellan är tyst, glest och nästan tomt. Ja, det är ändå viktigt att säga direkt här att ett kosmiskt tomrum inte handlar om någon perfekt steril intighet. Där finns mörk materia, tunn gas och ibland enstaka galaxer. Men jämfört med omgivningen är de märkvärdigt tomma. Och de kan alltså vara gigantiska. Inte stora i vanlig astronomisk mening, utan hundratals miljoner ljusår tvärs över. Ett av de bäst kända exemplen på ett kosmiskt tomrum är Boötes tomrummet. Ett väldigt, inom citat, lågdensitetsområde, som det heter på astronomisk jargong. Det ligger i riktning mot stjärnbilden Björnvaktaren. Det är därifrån som det här tomrummet har fått sitt namn. Boötes är alltså namnet på Björnvaktarens stjärnbild. Boötes är ungefär 250-330 miljoner ljusår tvärs över. Och dess centrum ligger ungefär 700 miljoner ljusår från jorden. Men att ange rymdens avstånd på det här sättet är ju egentligen bara att rada upp siffror. Det begripliga i siffrorna dör nästan genast. Man får istället tänka sig en kosmisk ödemark så stor att ljuset, som annars är universums snabbaste budbärare, skulle behöva hundratals miljoner år för att ta sig från den ena sidan till den andra. Och hela den här mörka håligheten ligger dessutom så långt bort att dess ljus började färdas hit mot oss innan jorden ens hade några skogar. I ett område av den storleken skulle man grovt sett vänta sig långt fler galaxer, men klassiska uppskattningar talar om bara cirka 60 kända galaxer där inne. NASA beskriver dem dessutom som liggande ungefär som ett rör tvärs genom tomrummet, snarare än jämnt utspridda. Vi leker en tankelek här. Vi leker med tanken på att Vintergatan, vår egen galax, skulle ligga mitt i Boötes tomrummet. Då skulle natthimlen först lura oss. Den skulle se nästan, ja, bekant ut. Samma stjärnbilder, samma ljusband från vår egen galax. Samma känsla av att himlen är rik på ljus. Men det skulle vara en illusion av närhet. För nästan allt vi ser med blotta ögat hör ju hemma i Vintergatan. Det verkligt stora mörkret börjar först bortom den. Och där ute skulle skillnaden vara svindlande. Ingen Andromeda som en nära granne i kosmos. Inga tättliggande galaxöar runt omkring oss. Bara mycket större avstånd till nästa stora struktur. Som om vår galax svävade ensam i en enorm svart sal. Universum skulle inte bara se fattigare ut. Det skulle kännas öde. Mer tyst, mer isolerat. Om det hade varit så här så kanske hade mänskligheten då levt mycket längre i tron att Vintergatan var hela universum, eller åtminstone nästan hela. Vi hade vuxit upp i ett kosmos som dolde sin egen storlek mycket bättre än det gör så som vi är placerade just nu. Ett universum där mörkret mellan de stora strukturerna började mycket närmare oss. Vi leker ännu en tankelek. Om vår mest avlägsna rymdsond just nu, Voyager 1, skulle ge sig ut för att korsa Boötes tomrummet, hur länge skulle det ta? Voyagers nuvarande fart är cirka 17 km i sekunden. Med den farten tar det Voyager ungefär 18 000 år att färdas ett enda ljusår. Skulle den färdas tvärs över hela Boötes tomrummet, säg nu en medeldistans på 300 miljoner ljusår, då hamnar man på ungefär 4,5 till 6 biljoner års restid. Biljoner, alltså med B. 12 nollor. Universum är i dagens läge ungefär 13,8 miljarder år gammalt. Voyagers resa tvärs över Boötes skulle alltså ta hundratals gånger längre än universum hittills har existerat. Men nu är Voyager inte på väg ditåt, lyckligtvis kan man kanske säga. Och vår lokala ö av kärnor, Vintergatan, ligger lyckligtvis inte i Boötes tomrummets yttersta ensamhet. Vi befinner oss inte i någon särskilt central punkt i det kosmiska nätet. Tvärtom lever vi i ett ganska typiskt gränsland, i en liten galaxgrupp ute i en av universums mer glesa förorter. Vår hemgalax Vintergatan är en av de två tyngsta medlemmarna i den så kallade lokala gruppen, tillsammans med vår granne Andromeda-galaxen och en tredje stor spiral, Triangelgalaxen. Den gruppen innehåller över 50 galaxer och är ungefär 10 miljoner ljusår tvärs över. Med andra ord, vi bor i en liten gravitationellt bunden ögrupp i det större arkipelagstråket. Ett lokalt knippe galaxer som fortfarande håller ihop trots universums expansion. Zoomar man ut ännu mer blir vårt läge mera intressant. Lokala gruppen ligger i en större platt struktur som ofta kallas local sheet, ett slags galaxskiva eller vägg i det kosmiska nätet. Den här lokala strukturen påverkas av två stora grannar. På ena sidan Virgohopen med sina cirka 2000 galaxer, och bakom oss gapar det närliggande tomrummet Local Void, det lokala tomrummet. Vi lever, kan man säga, på kanten mellan kosmisk glesbygd och kosmisk tätort. Det är ett ganska fint läge faktiskt. Inte mitt i trängseln, inte heller helt ute på vischan, utan något kvarter avsides från den glittrande boulevarden som löper mellan de två. Men då infinner sig frågan, hur blev det så här? Hur kunde universum, som efter Big Bang ofta beskrivs som hyfsat jämnt och homogent, sluta i ett mönster av väggar och håligheter? Svaret ligger i små skillnader som växte och blev stora. Det unga universum var mycket jämnt, men inte helt jämnt. På vissa håll fanns lite mer materia än genomsnittet, på andra håll lite mindre. Gravitationen förstärkte sedan de här skillnaderna. Där det fanns lite mer materia drog den materien till sig ännu mer. Där det fanns lite mindre materia blev det relativt sett allt tommare. Materien rann, om man så vill, mot de tätare delarna. Universums landsbygd avfolkades liksom. Och kvar blev de här väldiga lågdensitetsområdena, tomrummen på svenska. Universums tomma landsbygd. Det är alltså inte fråga om hål som någon har gröpt ur universum. Det är snarare områden där materien flydde bort. Det här är en viktig detalj faktiskt, för det förändrar hur man ska tänka på tomrummen. De är inte passiva mellanrum. De är en del av själva strukturen. De växer när materia lämnar dem. De här kosmiska salarna kan deformeras. De kan flyta samman och bli större. På så vis liknar det faktiskt bubblor i ett skum, där väggarna mellan bubblorna samtidigt blir mer markerade ju mer innehållet drar sig undan. Det här leder också till en annan fråga. Om galaxer rör sig, och det gör de ju, varför faller de inte bara in i de här tomrummen? Det korta svaret är att gravitationen i praktiken drar dem åt andra hållet. Inte så att tomrummen stöter bort galaxer som om det fanns någon sorts antigravitation där inne, utan för att den mesta massan finns i de här så kallade filamenten, väggarna och hoparna runt omkring tomrummen. Materia vill vara med materia. Materiens kärlek kallas gravitation. Det finns ändå galaxer som desperat försöker hålla tomrummen befolkade, så att säga. Kosmiska byar på universums enorma mörka prärie. De brukar kallas void-galaxer, och de är intressanta just därför att de lever under andra villkor än galaxer i tätare miljöer, som Vintergatan som vi bor i. En galax i en galaxhop, än en gång som Vintergatan, lever trångt. Där finns grannar, störningar, sammanslagningar, gravitationella slitningar. En galax i ett tomrum däremot lever mer avskilt. Den krockar mindre, störs mindre och kan utvecklas långsammare och i lugnare takt. Det finns någonting nästan hemvant över det här. Som skillnaden mellan att växa upp vid en storstadskorsning och ute vid en enslig grusväg.
Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv.
Det är lätt att romantisera sådana galaxer. Ensamma eldflugor i den eviga natten som förgäves försöker penetrera det oändliga mörkret. Men kosmologer, de är inte så poetiska. De ser tomrummen mer som intressanta jämförelsepunkter. De visar vad miljön betyder för galaxer. Universum är inte bara fysik i största allmänhet, utan det är också geografi. Var en galax råkar ligga spelar roll för vad den blir. Än en gång, i de tätaste delarna av universum är verkligheten besvärligt stökig. Där finns gravitation, gasdynamik, kärnbildning, supernovor, aktiva svarta hål och allehanda processer som grötar till bilden. Men i tomrummen, där är alltså mycket av det här nedtonat. Därför blir de här ensamma galaxerna bra platser att studera en mer avslappnad version av universum som får vara sig själv mera, liksom. Det låter som ett skämt det här nästan. Om man vill förstå allt kan det vara klokt att börja med nästan ingenting. Det är här dagens stora kartläggningar kommer in. Projekt som DESI, D-E-S-I, och Euclid försöker rita en tredimensionell karta över universums struktur med en precision som tidigare generationer bara kunde drömma om. Inte bara var galaxerna finns, utan hur de grupperar sig, hur filamenten löper, hur hoparna byggs upp och hur tomrummen breder ut sig. DESI står för Dark Energy Spectroscopic Instrument. Det sitter på Mayall-teleskopet i Arizona i USA och mäter spektra från galaxer och kvasarer. Helt nu i dagarna meddelade DESI-projektet att det hade slutfört sitt ursprungligt planerade femåriga uppdrag och under den här tiden observerat mer än 47 miljoner galaxer och kvasarer. Euclid är i sin tur ett rymdteleskop från ESA i bruktaget 2024, byggt för att göra en mycket bred och djup kartläggning av galaxernas former och fördelning över mer än en tredjedel av himlen. Målet är att observera miljarder galaxer ut till ungefär 10 miljarder ljusår. Ju bättre den här kartan som DESI och Euclid ritar upp blir, desto bättre kan vi testa våra modeller för hur universum utvecklas. Det vi vet är att tomrummen är känsliga. De påverkas av hur strukturerna mellan dem växer fram under gravitationens inverkan, men också av den kosmiska expansionen i stor skala. Expansionen, ja, då kommer vi in på en av fysikens stora samtidsfrågor, mörk energi. Den där etiketten som vi sätter på det okända, det där som tycks få universums pågående utvidgning att accelerera. Vi vet fortfarande inte vad mörk energi är. Det är värt att påminna om här. Namnet låter ju som om vi hade begripit saken, men i själva verket är det mest bara en platshållare i väntan på genuin förståelse. Just nu förstår vi alltså exakt noll om det som sägs utgöra 7/10 av universums sammanlagda massa. Men om universums expansion verkligen accelererar på det sätt som vi tror och det sätt som vi observerar, ja, då borde det lämna spår i hur tomrummen utvecklas, hur de växer, hur de slås ihop, hur det kosmiska nätet sträcks ut över tid. Det betyder att tomrummen kan fungera som en sorts testmiljö för kosmologin. Inte för att de i sig själva innehåller så mycket intressant stuff, utan för att de innehåller så lite att den storskaliga fysiken framträder tydligare där. Det är en av de där sakerna som gör astronomi så tillfredsställande. Ju längre ut man går mot gränserna, desto mer tvingas intuitionen ge upp. Vi är vana vid att det viktiga finns där som det händer särskilt mycket. Där det lyser, exploderar och brakar samman. Men ibland finns den djupaste informationen i de tystaste regionerna. Låter lite som att segla, det där tycker jag. Men tomrummen mellan galaxernas stråk handlar inte bara om rymdens geometri. Det handlar också om universums framtid, om universums långsiktiga utveckling. Om expansionen fortsätter att accelerera kommer de stora strukturerna att isoleras allt mer från varandra. Tomrummen mellan galaxgrupperna växer. Rymdens mörka salar blir bara större och ekar allt tommare. I en mycket avlägsen framtid kommer kosmos att vara en långt ödsligare plats än idag. Färre galaxer kommer att vara synliga från varje given punkt. Mer av universum kommer att ha glidit bortom horisonten på rymdens oändliga svarta hav. Det finns ju någonting nästan sorgligt i det. Vi råkar leva i en tid då universum ännu är läsbart, då det kosmiska nätet fortfarande går att kartlägga, då den kosmiska bakgrundsstrålningen, ekot från själva Big Bang, ännu går att urskilja. Den avlägsna framtidens astronomer däremot, om det finns några då, kan få ett betydligt fattigare universum att arbeta med. För dem kan de stora frågorna bli svårare att ens formulera än mindre besvara. Hade universum en början? Hade alltid expanderat? Är den egna galaxen en av många i ett större kosmiskt sammanhang? Eller är den nästan allt som finns? Det kan vi idag sluta oss till genom bakgrundsstrålningen, genom galaxernas rörelser och genom den storskaliga strukturen. Men i den avlägsna framtiden kommer allt det här att vara dolt. Universum kommer fortfarande att ha sin historia, men det kan inte längre visa upp sina spår för dem som undrar. Kanske vi borde skriva ett brev åt dem. En flaskpost från en ljusare tid. Apropå tid, ja. Det finns alltså hypoteser om att de kosmiska tomrummen är lite speciella också när det kommer till tidens flöde. Vi vet alltså att klockor kan gå olika fort i olika gravitationsmiljöer. Tiden påverkas av gravitation. Och gravitationen är starkare där det finns mer materia, alltså galaxer. Det här har lett till en tankeskola kallad Timescape-kosmologin, framförallt förknippad med den nyzeeländska forskaren David Wiltshire. I Timescape-idén skulle universum i praktiken vara äldre i tomrummen och yngre i de tätare galaxstråken. Det här betyder inte att Big Bang skulle ha inträffat vid olika tidpunkter på olika ställen. Det handlar inte om två olika universum med olika födelsedagar. I tomrummen skulle klockan helt enkelt ha gått snabbare. Och därför skulle universum där framstå som äldre. I galaxstråken däremot, här som vi bor, skulle klockan ha gått lite långsammare. Och där skulle universum i den meningen vara yngre. Men här behövs en rejäl brasklapp. Det här är inte mainstream-konsensus. Timescape-kosmologin är ett seriöst publicerat alternativ, men det är fortfarande en minoritetsmodell jämfört med standardmodellen. Det pågår fortfarande tester mot observationer, men något etablerat resultat finns inte ännu. Spännande tanke hur som helst. De kosmiska tomrummen påminner oss i vilket fall som helst om att frånvaro också är en form av närvaro. Att ingenting i tillräckligt stor skala blir en viktig aktör. Att universums stora arkitektur inte bara byggs av galaxer, kärnor och mörk materia, utan också av de väldiga rum där nästan allt det här saknas. Tomrummen hjälper till att forma galaxernas mönster helt enkelt. De kan hjälpa oss att testa våra idéer om mörk energi och gravitation. Och de påminner oss om att universum i grunden är mycket märkligare än vår intuition tillåter. När vi ser upp mot natthimlen ser vi ljuspunkterna. Det är naturligt. Våra ögon dras till det som lyser, till universums dagsida. Men lite bortom dagen finns den verkliga huvudmassan av universums volym, den kosmiska natten. Väldiga ensamma salar mellan galaxstråken. Ett stort ingenting som är med och formar allting. Det var allt vi har tid för den här gången. Mer kvanthopp blir det om en vecka. Nästa avsnitt dyker som vanligt in på arenan på lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!